Jesus Kristus. Amen. Tack. Tusen tack, lovsångare. Fantastiskt. Det vill ju vara så här när man ska predika, så är det ju ofta, tycker jag, känslan är att ja, men lovsångarna har ju redan predikat allt vad man ska säga. Vad ska man nu säga något mer efter det här? Fantastiskt, fantastiskt bra. Nu ska vi se om jag klarar det här mikrofonbestyret. Ni märker mig lite kasta här, så jag svänger med håret. Det är bara mikrofonsladden som jag slänger. Julia Olin heter jag. Många av er känner mig. Jag har gått här i kyrkan i halva mitt liv, ungefär. 15 år, about. Jag skulle definiera mig själv som en glad realist. Går det ihop? Jag vet inte. Som tycker om ärlighet. Kanske nästan lite avgudar, lite så här, nej inte, men jag tycker om ärlighet och älskar människor. Jag söker förändring och jag tycker om att skapa och påverka. Att, vad ska jag nu säga, ni vet ju att jag har man och barn och ni vet vad jag jobbar, så jag måste hitta på något nytt idag så att ni får känna lite andra sidor av mig. Hörrni, jag vet inte hur ni känner er idag, det är ju lite spännande med förmiddagsgudstjänst. För mig är det ju förstås extra spännande när jag får stå här. Vilken förmån att få tala på förmiddagsgudstjänst. Tänk, nu är ni så pigga och fräscha. Det blir inte bättre än så här. Har ni druckit kaffe? Nej! Shame on you! Ja, det var en som inte alls dricker kaffe här på känn. Nej, men det är laddat. Vi ska ta en stund bara tillsammans. Jag kommer att prata om ett tema som heter, eller som jag valt att namnge, vem definierar dig? Det här är ett ämne som just nu ligger på mitt hjärta. Det är lite roligt, jag skulle egentligen ha pratat i december. Och då blev jag förkyld och riktigt så att jag hostade precis hela tiden. Jag bara, nej Steffi, det här går inte, jag måste hoppa av. Så jag fick ny nåd, ny tid. Och den kom nu. Det roliga var att jag hade ju en predikan färdig då. Men så blev det inte, utan nu kommer jag idag en ny tid och ett nytt budskap. Så ni får vänta med den andra predikan till en annan gång helt enkelt. Idag så ska jag prata om någonting som jag just nu på något sätt som berör mitt liv just nu. Och i de relationer där jag finns, i de samtal jag har suttit, när jag kollar runt omkring och när jag också ser på mitt eget liv, så är det här någonting som bara brinner, någonting jag längtar efter. Det här är utmaningen. Nu har jag en så här känsla, någonting som jag längtar efter så mycket som jag tror att Gud vill göra. Och nu ska jag försöka förmedla den till er. Vi ska inte ta någon tid, men inte på så jättelång tid i alla fall. Så ni får äta lite lunch här efteråt också. Vi kommer att göra så att jag kommer att prata om ett bibelställe. Jag kommer att läsa upp det för er. Och vi kommer att se på några punkter från det. Och så kommer vi också ha en liten avslutande lovsång, och då finns det också möjlighet till förbön. För vi tror faktiskt på det här att be för varandra och bara få lägga händerna på och göra lite konkret att, men Gud, jag vill faktiskt att någonting ska få hända på min insida. Yes, ja, snart ska jag släppa bomben lite närmare vad jag ska prata om. Men det jag på något sätt har sett i mitt liv, men också i många, många andra människors liv, det är hur på något sätt så har det kommit in en felaktig stämpel i ens liv. Och det är det jag skulle vilja lyfta lite på locket idag. Det händer ganska lätt att vi får en felaktig stämpel. Det kan vara du själv som har stämplat dig till att vara någonting som inte är sant. Och det kan vara omgivningen som stämplar dig till någonting som inte är sant. Och det här blir en begränsning. Och den här är en begränsning som vi ser, alltså absolut bland många unga, men jag tror inte att det här är bara bland ungdomar. Jag tror att många av er som är 40 plus, 50 plus, 60 plus också har stämplar som ni kämpar med och som vi bara ska måste få bara bryta upp de här stämplarna. För därigenom så kommer Gud att vilja använda ditt liv och han kommer att, alltså ditt liv kommer att få en helt annan nivå av välsignelse för andra. Så de här stämplarna ska vi vilja lite prata om idag. Det kan vara så att du är en människa som har mött Gud. Du har liksom verkligen blivit berörd av Gud. Du har kanske levt i en form av frihet. Men någonstans så har du tappat något på vägen. Eller så kanske du är där att du har liksom aldrig upplevt den här friheten. Du kanske från början har haft en så här stämpel på dig, saker som du upplever att bara begränsa dig. Men då tror jag också att Gud vill komma och bara expand, bara få det här att explodera. Felaktiga stämplar, saker som håller oss tillbaka, definitioner som inte är sanna. Okej, vi ska ju prata lite om Bibeln också, tänkte jag. Och nu då när jag har funderat här, vad ska vi se på? Så idag så ska vi prata om en person vars namn inte ens nämns i Bibeln. Känner det här är lovande. Det här kommer säkert vara liksom jättestarkt. Men den här personen är ändå en nyckelperson i ett sammanhang. Och har en jättestor inverkan, en väldigt stark berättelse. Den här personen säger inte ens en mening. Inget namn, inte en enda mening. Det är nada, ingenting. Det är ju spännande. Vad ska det då bli till? Blir en ganska tyst predikan kanske? Vi får se. Men däremot har personen ett smeknamn. Det låter lite fint det. Ett öknamn, tack. Som är väldigt passande på dig och mig. Så jag tänker att här känner vi ändå igen oss. Vi kanske inte känner igen oss i den här tysta personen och så vidare, men det här öknamnet. Nu ska vi se på synderskan i Lukas evangeliet kapitel 7. Och det är vers 36 är det, och framåt till 50. Och nu alltså, jag beklagar ju mig att jag var sjuk i december när jag skulle prata. Och nu har jag hostat hela natten. Jag har varit sjuk hela veckan. Men jag tänkte att det är inte sagt att man får en tredje chans. Så please have mercy. Alltså snälla, var lite snäll med mig när jag börjar hosta. För nu ska vi köra en riktigt lång bibeltext. Så ni får också extra mycket. Tänk på min röst. Tänk vad jag pressar för att ni ska få höra det här bibelstället. Så nu ska ni lyssna. Okej, det här handlar alltså om synderskan som smorde Jesu fötter. Inte alldeles obekant historia. Det står så här. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Han gick hem till farisén och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började veta hans fötter med sina tårar. Hon torkade dem sedan med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Hade han varit en profet så hade han nog vetat vad det är för kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom. Simon, lustigt att hans namn kommer fram här. Men här kommer han, Simon, farisén. Simon, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt, antar jag. Och Jesus sa, du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet, han älskar lite. Sen sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i fred. Ja hörni, det där var då en rejäl bit text. Och man kan ju som vinkla det här lite från olika synvinklar och se, det finns många, många aspekter på något sätt i den här lilla historien om den namnlösa kvinnan. Men jag tänkte då fokusera på den här kvinnan idag mer. Det första som vi kan se ur den här berättelsen, är att den här kvinnan, hon var redan stämplad. Han säger så här, den här farisén där, hade han varit en profet så hade han nog vetat vad det är för kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Det var ingen överraskning, det var ingen hemlighet. Det var någonting som de visste. Det var ju inte bara en farisé där, utan det var också andra bordsgäster. Och just den här värden då, han satt där och mumlade för sig själv. Och vet ni, var irriterad att hur kan Jesus göra? Hur kan han tillåta det här? Att det där är ju så, alla vet att det där är en synderska. Det var ingen överraskning. Folk visste vem hon var. Alla kände igen hennes otillräcklighet. Enligt folkbibeln så står det att hon kan, vi ska se här, jag måste fuskläsa lite. Alltså hon är ju mycket troligt så är hon en prostituerad. Det kan också hända att hon var en hedning och redan det skulle ha varit liksom katastrof i sig. Men hon troligtvis så var hon prostituerad helt enkelt. Folk alltså visste vem hon var och hon räckte inte överhuvudtaget till. I människors ögon så var hon inte på något vis tillräckligt bra och absolut inte rätt person för att tjäna Jesus. Absolut inte rätt person. Och det ifrågasätt liksom vad hon gjorde där. Och till och med blev det så här pass att Simon ifrågasatt Jesus. Att, men alltså, han kan ju inte liksom, han kan ju inte vara klok om han tillåter att det här sker. Och med all sannolikhet så visste hon själv också att hon är inte välkommen där. Hon visste vad hon bar för stämpel. Troligtvis var det inte bara alla andra som hade stämplat henne. Troligtvis hade hon stämplat sig själv. Jag har misslyckats med mitt liv. Jag vet att alla föraktar mig, alla avskyr mig. Allt det här bar hon på. Väldigt, väldigt, väldigt radikalt. Och vi kan leva med olika stämplar. Det här är ju starka stämplar förstås som hon har. Det är inte kanske sagt att vi alla gånger har lika stora grejer. Men ibland har vi också lika stora grejer. Det är ingen hemlighet i det heller. Men vi kan nog leva med de här stämplarna som begränsar oss hela tiden i vårt liv och vår vardag. Vi börjar leva genom de här osanningarna som hänger över oss. Våra egna och andras föreställningar som hindrar oss. Ibland så möter vi alltså det här andra människors stämpel. Varför skulle hon just göra det här? Och vem tror han att han är som gör det där? Och vi vet nog exakt hur den du egentligen är. Vi vet nog exakt. Och det tror jag man kan känna av ibland, alltså när man vet själv sin brist. Man vet själv, du vet vem du är. Du vet vad du kämpar med. Du vet liksom, du har nog stämplat dig själv och dömt dig själv många gånger redan. Och så möter man det där. Så händer någonting i ens liv. Någonting händer. Här kommer en vändpunkt. Och du vågar sträcka dig ut. Men så möter du det där. Ja, men vem tror du att du är? Vad ska nu du liksom börja? Ska han be för folk? Nu vet vi nu hur hans liv ser ut. Så kommer de här attityderna mot oss och bara slår oss. Och vi kan tappa liksom andan nästan. Bara att, åh nej, att jag försöker. Jag har stämplat mig själv. Jag har varit här i misären. Ja, någonting händer. Nu går jag för långt i texten, jag vet. Men någonting händer och jag möter Jesus. Och någonting händer på min insida. Och så slår man emot den här väggen av attityder som kommer emot en. I'm still not good enough. Jag är ändå inte tillräcklig. Och ibland så underkänner vi som sagt oss själva. Vi stämplar oss. Jag är inte den som ber för folk. Jag är nu inte den som tar kontakt med några människor. Jag är inte den som profeterar, hörni. Jag är inte den som hör från Gud. Men vad om du mitt i allt är den personen? Vad om det är du? Du som hör från Gud. Du som får profetera. Du som får be för människor. Du som får sträcka dig ut och ta kontakt med människor. Vad om det är du? Om det är din verklighet. Om det är det som ligger över ditt liv. Hur skulle din vardag se ut då? Vad händer då? Är det någon annan eller jag som avskydde skolgymnastiken? En! Det är jag och en annan. Jag pratar till endast in i publiken. Ni andra kan vara, ni liksom får sova en stund. Alltså skolgymnastiken, det var ju fruktansvärt. Jag är ju, ser ju väldigt ung ut, men jag är ju så gammal så att jag var med på den tiden när man blev utpekad till lag. Lagkaptenerna, de duktigaste på gympan, de fick välja. Och så valde de en i gången och till sist så var det Päivi och jag som stod där och jag ville inte egentligen vara med längre. Och skolgymnastiken var kanske då ingen höjdare och det har ju stämplat mitt liv. Det har stämplat mitt liv att andra stämplar mig som att jag kan ingenting. Men jag märkte själv också att det här var kanske inte riktigt min grej. Det tog jättemånga år för mig innan jag kunde börja träna. Gör någon form av fysisk aktivitet. För jag hade en stämpel på mig att jag kan inte det där. Jag tänker nu aldrig göra något så här. Det är jättehemskt, jag gör bara bort mig, jag skäms bara. Never. Alltså, istället offrar jag min kropp. Ja. Hårt, jag kanske inte tänkt så hårt, men alltså det är ju reality. Det är verkligheten, att istället så kanske jag lever lite osundare, för jag vågar inte gå ut ur det här stämplet. Jag är så begränsad av det. Sen kom min svärmor in i mitt liv och överräckte ett gymmedlemskap som födelsedagsgåva. Tack svärmor! 3 månaders prövotid, många år sedan, och sen det har jag varit evig gymmedlem. Alltså de här stämplarna, jag tänkte en annan story och den är liksom, men den är lite mer sådär, ni känner oss så väl. Jag eller Anders, vi är ju båda så här, ingen av oss skulle någonsin stämpla oss som barnkär. Det är ju bara så sant. Och vi har liksom levt med det här att nej, men alltså, vi är nu inte barnkär, vi är nu inte så intresserade av barn och så vidare. Och vi hade en viss bild av hur man ska vara som förälder, hur man ska vara om man vill ha barn. I 10 år var vi så att nej, kanske inte vår grej. Nej, vi vet inte om vi vill ha barn. Det liksom, det passar inte oss. Passar inte vår livsstil. Vi är inte riktigt gjorda för det här. Vi är liksom lite annan sorts typ av människor. Men i något skede så bestämde vi oss ändå att nej, men kom igen. Vad är nu livet utan barn, tänkte vi. Och så producerar vi och snabbt gick det och utkom en liten tjej. Och det var riktigt nice. Inte själva att hon kom ut, men sen efteråt var jättenice. Men vi måste stiga ur. Vi måste liksom ta ett steg där vi inte såg på oss själva som att så här ska du vara för att vara den perfekta föräldern. Du ska vara barnkär. Du ska, åtminstone en ska inte vilja vara i arbetslivet så mycket. Du ska inte ha mycket program på kvällar. Du ska nu inte ha ett socialt liv. Alltså, prr! Och vi bara, men och nej och nej. Och liksom det, vi bara fick kryssa för allt vad vi misslyckas på. Men tänk om. Vad om vi ändå kan vara föräldrar? Vad om vi ändå kan ha en fantastisk fungerande familj? Fast inte allting är som alla andra kanske tänker att det ska vara. Eller som jag tror att alla andra tänker att det ska vara. Och så blev det som det blev. Och det blev så fantastiskt bra. Så sjukt bra. Och nu är jag så här löjlig småbarnsförälder som senast igår pratade med en halv bekant kar och sa att jag rekommenderar nog det här så för er. Jag tycker nog att ni borde skaffa barn. Du och din. Det är det bästa som har hänt oss. Han bara, ja. Så där blir det sen. När man väl svänger. Mm-hmm. Okej, alltså den här kvinnan var redan stämplad. Number one. Nummer två. Hon visste vem Jesus var. När hon fick veta det här, hon fick ju höra ett rykte om att han var där hos den här farisén. Och när hon fick höra det så hon tog med liksom det hon hade. Hon tog med den här balsamflaskan och hon for dit. Oinbjuden, ovälkommen, så for hon dit. För hon, någonstans så hade hon fått höra om, kanske till och med uppleva Jesus. Det framkommer inte här vad de hade för förflutet. Hade hon träffat på honom någon gång? Hade hon hört hans undervisning? Eller hade hon hört den via någon annan? Men någonstans så kom hon nog dit med en frimodighet. och ett hopp om att det här är en man som sannoliken visar nåd och visar kärlek. En man som behandlar henne på ett annat sätt än någon annan människa någonsin skulle ha gjort. Jag tror det är det som fick den här kvinnan att gå emot sin egen bekvämlighet och gå emot människors tankar, uppfattningar om henne. Hon visste vem hon skulle möta. Hon trotsade till och med sin egen stämpel så pass mycket att hon betjänade Jesus. Och hon visste att hon inte borde vara där. Det här är inte riktigt okej. Hon visste alltså vem hon själv var, men hon visste också vem Jesus är. Hon visste vem hon själva, men hon var fullständigt övertygad om vem Jesus är. Hon fick mycket förlåtet, står det. Det står inte om hon var kom dit som förlåten, men det står att hon får mycket förlåtet. Jesus säger det på slutet att det är tack vare det som hon också kan visa kärleken, för hon har fått mycket förlåtet. Hon kom dit för att tjäna Jesus, inte främst för att ens bli betjänad av honom. Hon kom dit för att tjäna honom. Hon kom dit för att säga tack åt honom. Och det var där jag kände liksom med det här med lovsången. Så fantastiska lovsånger. Jag bara, ja, men det här vi är nu. Vi kommer och vi säger tack Jesus. Tack. Vi liksom stretchar oss. Vi kanske går ut ur vår bekvämlighetszon. Kanske lyfter upp en halv hand. Till och med. Vi kanske bara agerar. Inte alltid bara på våra känslor. Men på vetskapen om att jag vet vem jag är och jag vet vem Jesus är. Och jag får komma hit och säga tack. Tack Jesus för att du är den du är och du ser på mig som du gör. Så vet vi vem Jesus är. Vet du vem Jesus är? Vet jag vem Jesus är? Det är när vi möter honom som vi får större vetskap om vem han är. Där vår på något sätt förståelse av honom som växer och växer när vi är i hans närvaro. När vi läser om honom, när vi bara får vara tillsammans med Gud. När vi möter Jesus så möter vi sanningen. Han och endast han kan definiera oss sanningsenligt. Alla andra definitioner är liksom whatever. Whatever, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad människor tycker. Det spelar ingen roll egentligen att du underkänner dig själv. För endast Gud, endast Jesus kan definiera dig på riktigt. Kan säga sanningen om dig och sanningen om ditt liv. Och det här går nog inte alls i enlighet med dagens samhälle, jag vet. Men det är ändå sant. Det Jesus säger om dig, det är sanning. Jesus definierar dig. När Jesus får påverka våra liv så svänger det upp och ner på våra egna föreställningar och våra egna begränsningar. När han påverkar oss, när han får komma in i våra liv så bara exploderar det här. Det blir en konsekvens. Jag tänker på den här kvinnan nu. Alltså inte... Det kommer ju inte fram så mycket, men knappast hade ju hon ställt hela sitt liv till rätta. Och liksom redan hade pusslat och fixat och donat och hamnat liksom i boxen perfekt. Knappast. Troligtvis så hade hon ännu saker som hon hade kämpat med. Hon hade saker som hon ännu var till rätta lagt. Men när hon mött Jesus, då fick hon den sanna definitionen. Då visste hon att oavsett så hon älskad. Oavsett så finns det nåd för hennes liv. Så bra. Och när vi får uppleva det här, nåden och kärlek, då blir vår första reaktion tacksamhet. Vi vill automatiskt prisa honom. Vi vill automatiskt tjäna honom. Det blir en konsekvens. Så vem definierar dig? Vem lyssnar du på? Är det andra människors tankar och föreställningar, åsikter som präglar dig? Är det du själv som dömer dig för hårt? Säger att du inte räcker till? Eller är det Guds sanningar som får styra? Den verklighet som du får leva utgående från. När vi lär känna honom, ju mer vi lär känna honom, desto mer så lär vi också känna oss själva. Jag tror på det. Det finns så, ni vet ju, vi har pratat mycket med ungdomsledarna om det här och mycket i kyrkan och överlag. Men ni vet ju att det råder en så stor förvirring bland människor idag. Vem är jag? Vad ska jag göra med mitt liv? Vad passar jag in? Och passar jag in överhuvudtaget? Och det finns en sån liksom, mycket tid och energi går det här. Men när vi kommer i kontakt med Gud så på något sätt så bara... sätta saker i linje i våra liv och bara, den här är den du är. Det här har jag tänkt för dig. Det här har jag skapat dig för. Okej, det här var en frimodig kvinna som kom dit för hon visste vem Jesus var. Nummer 3. Jesus gjorde henne fri. Och det här är alltså då, i slutet av den här berättelsen så säger Jesus att dina synder är förlåtna. Och de andra börjar ju liksom igen ifrågasätta honom att va, hur kan han säga så här, att den här att kom igen, han måste ju fatta vem hon är. Han kan inte bara gå och säga att hon är förlåten. Va, det här är jättemärkligt. Men i det här mötet så blev hon fri. Fri från den dom som fanns överhängande över hennes liv. Men fullständigt frikänd. Det som bundit henne tidigare, det som höll henne tillbaka tidigare, hade inte längre någon makt över henne. En begränsad självbild, andras åsikter eller attityder blev inte avgörande för henne. Jag säger inte att de inte fanns kvar. Det är ju inte så där att nu möter vi Gud och så blir vi fullständigt perfekt. Men de här åsikterna och en liten så här... alltså, om källbilden är lidande, det blev inte det som är avgörande. Utan hon fick ändå kom och möt Gud. Och där i liksom bli omdefinierad. Så låt inte det avgöra dig. Om källbilden har fått ta stryk. Eller om du upplever liksom andras åsikter om dig. Det är inte det som ska definiera dig. Det är inte det som ska visa vartåt du ska gå. Vad du ska göra med ditt liv. Vad Gud har tänkt för dig. Utan endast... med honom så får vi möta den sanningen, så blir vi fria från de här sakerna som har hållit oss tillbaka. Då vi möter Jesus blir våra gärningar kärlek. Fy vad bra. Jag tror det. Vi gör ju alltid gärningar, så vi behöver inte vara så fokuserade på det där att vi ska inte göra några gärningar. Vi gör ju ändå alltid saker. Du gör ju alltid någonting. Endera sitter du på soffan eller så är du ute på en kaffe eller så håller du på och städar eller så är du på jobbet. Ditt liv är gärningar, så är det. Men när Jesus har mött oss så blir gärningarna fyllda av kärlek. Det är kärleken som börjar styra upp lite i vilka gärningar vi gör, på vilket sätt vi gör dem. Det här var så bra så det där tror jag nästan att jag skulle ha båda det här. Det hade jag inte kommit på tidigare. Det här var bra. Men som sagt, idag lever vi en salig blandning av lögner. Hur vi borde se ut, hur vi borde leva våra liv. Vilka saker vi ska ha. Hur den familj vi borde ha. Hur vårt hem ska vara. Själv känner man sig slav under vissa av de här ändå. Man får påminna sig om sanningen. Verkligen. För att de här kan ta lätt kontrollen. Det kan bli så här... fix, alltså du kan bli huktad. Alltså du blir fast i dem. Du blir liksom, de tar grepp om dig och så tar de grepp om din själ och dina tankar och din ekonomi och din tid. Och vissa saker är bra till ett visst mått, men när de har tagit grepp om dig, de har fått tag i dig, då är det för mycket. Men då är det någon som kan sätta dig fri. Då är det någon som gör dig fri i mötet med honom, så att du får leva i de här sakerna, men inte liksom av dem, inte att de definierar dig. Det är inte din civilstatus eller ditt hem eller din titel som definierar dig, utan det är Jesus som definierar dig. Och lögner kan även uppkomma mitt bland oss. Aj, nu sa jag det där lite väl frimodigt, jag måste tagga ner lite. Men lögner kan uppkomma i vårt sammanhang, bland oss. Där det blir så här, men du borde vara så här och så här och så här. Du borde bete dig så här, du borde nu minst se ut så här, kära någon. Ja, de här lögnerna kan nog smygas in och liksom ta bort vår frimodighet. Gör att vi blir lite så här, ja, men, känner oss begränsade. Men jag tror inte heller vi är kallade till en sån liksom, att vi ska känna oss begränsade i kyrkan bland våra syskon. Jag tror att Jesus har gjort oss fri även här. Även i kyrkan är vi fri. Ja, även bland våra systrar och bröder. Där ska vi om på något ställe så ska vi sannoliken vara fri. Och vi ska vara vaka över våra egna liv. Så att vi inte sätter bojor på folk eller stämplar folk. Och det ska vi inte prata om, för nu pratar vi om bara att du ska vara stämplad. Vi ska inte säga att du ska kunna göra någonting fel, utan nu backar vi det här. Vrupp. Jesus gjorde henne fri. Där var vi. Vi tappar oss lätt bort i allt som snurrar omkring oss. Och samtidigt så har vi den här kampen på vår insida då, att funkar det, räcker det till, vad är tillräckligt bra? Och som sagt, vi blir ju inte fullständigt perfekta när vi möter Jesus. Men felaktigheterna de blir mindre. Osanningarna i våra liv, de krymper. Och sanningen kommer in och gör oss fri. Alltså de här felaktigheterna finns kvar, men de blir mindre. Osanningarna, de krymper ihop lite. De tappar liksom lite fäste, de tappar mark. Och så kommer sanningen och på något sätt bara tränger sig igenom liksom allt elände. Och så gör den oss fri. Det där var lite poetiskt, kände jag. Jag ska både måla en tavla och illustrera det. Men en annan gång så kommer en tavla kanske. Ja, det här var en intressant kvinna. Hon tog sig till en plats dit hon inte var önskad. Hon gjorde det hon inte borde göra. Hon kom förberedd med balsam, för hon visste vem hon skulle möta. Och hon blev fri. Och då är fjärde och sista punkten är det. Är fri till vad? Jo, fri till att älska och tjäna. Ja, hon har fått förlåtelse för många synder. Det var inget dömande i det, utan det var ett konstaterande att det var många synder, men hon har fått förlåtelse för dem. Och därför så kan hon visa den här stor kärlek. Vad gjorde hon? Hon visar kärlek och hon tjänar. Att uppleva hans nåd och hans kärlek gjorde henne fri. Fri från vad? Fri från synd. Fri till vad? Fri till att tjäna. Fri till att prisa honom med det hon hade att ge. Hon fick mod att gå emot den här stämpeln som hon bar på. När Jesus berör våra liv blir vi fria att tjäna och att älska. Och inte bara honom, utan också vår nästa. Inte bara honom. För det är inte han som vi har mitt i bland oss konkret idag. Utan det vi gör mot en av hans minsta, det har vi också gjort mot honom. Så fri att tjäna och älska vår nästa. Tänk att det är en frihet. Jag tror på riktigt på det här. Jag tror inte att det är ett tvång att älska och tjäna din nästa. Jag tror inte att det är någonting som att det här måste du göra, det här borde du göra. Utan när du uppnår liksom... Jag börjar låta som någon, jag vet inte, uppnår sann frihet. Nej, men alltså när du blir fri, när Jesus gör dig fri, så kan du på ett annat sätt älska din nästa än vad du skulle kunna om du inte har mött Jesus. Du kan på ett annat sätt tjäna och ge dig ut för andra människor. För du ser dig själv som du är och du vet att det finns andra människor som också har behov. Det finns andra människor som kan bli välsignade av ditt liv. För du har kommit in i den friheten att du får tjäna andra människor. Att du får älska andra människor. Kärlek och gärning går hand i hand. Även den godaste gärningen blir platt utan kärlek. Men vet ni vad? Kärleken blir också ganska platt utan gärningar. Kärlek och gärning hand i hand. Jag ska ta lite in-house, alltså exempel från vår egen kyrka. Tänk vad fint. Alltså jag var här lite under EC-konferensen. Och det var nog fruktansvärt bra. Så tack till Uprising för att ni arrangerar och att ni pushar på och hela paketet superbra. Sen blir jag så berörd av att se alla ni, och ni vet vem ni är, jag kan definiera er så här, ni är över 25 år gammal. ni är kanske till och med äldre, vi ska inte tala om ålder. Men i alla fall, ni är liksom inte de som per definition skulle höra hemma på EC, på en ungdomskonferens. Som kanske riktar sig liksom till 25, max 30, about. Och så är ni här på möten och jag har fått höra av mina fantastiska vänner att här satt äldre människor och bad under mötena. Fantastiskt. Jag har fått höra att ni har bett hela våren. Och att det ni har bett ut har faktiskt fått frukt. Det blev som ni har bett. Alltså jag blev verkligen berörd i de här diskussionerna. Och jag såg hur flera av er också inte bara bad men också gick runt och betjänade ungdomar. Prata med dem vid fikabordet, bad för dem. Det berör. Och då har, alltså för mig är det ett tecken på att du har blivit berörd. Du har blivit fri. Inte nu kanske i en ungdomskonferens där du vanligtvis skulle, liksom, inte det är det kanske dina vänner utanför kyrkan tänker att de själva skulle göra liksom en påsk. Gå på en ungdomskonferens. Ja, det var nog sedan 20, 30, 40 år sedan. Men någonting har hänt. Du har en annan definition. Du har någonting på ditt liv där du har någonting att ge. Och det berör mig verkligen jättemycket att få se hur ni var här och tjäna. Då blir man så här, alltså man blir bara stolt och bara jätteglad. Superbra. Och det ger en sån tyngd. Alltså nu, jag ska inte prata om det här någon många sekunder till. Men det ger en otrolig tyngd när man kommer in på en ungdomskonferens och ser att det finns människor som är över 25, över 35 alltså. Redan äldre än mig. Och över 45, kanske över 55. Och nu ska vi inte prata om siffrorna mer. Men som börjar ha några år på nacken. Det ger en tyngd. Det ger en trovärdighet. Och det ger någon sån här dynamik till själva tillfällena. Så tack för det. Och sen är ju det enda jag copy-pastar, det enda jag kopierar från min förra predikan, det är ju vår vän Olof Bada. Han kom med liksom, han skulle prata om det och nu jag måste få ta in honom en liten flik. Och det är så att när jag hade min värsta kris där kring 2012 och jag mådde så dåligt, jag ville verkligen inte gå till kyrkan. Alltså verkligen inte. Och så tänkte jag på Olof. Men om hon Olof är där. Ja, men nu kan jag ju få till kyrkan då. Fy vad bra. Jag har ju en sån här fin video. Jag kanske har sagt det förr. Men jag har en sån här fin video när en söndag när jag var här. Och han bara, nej men. Var helt bedrövad när han såg Anders och jag inte var med. Han, men var är det här solstrålen nu? Varför är hon inte med idag då? Och så skickade Anders en videohälsning då från Olof till mig. Att han saknar mig och att jag skulle gärna fått vara här. Och ja, men jag kände inte Olof. Vad har vi gemensamt? Alltså jag vet inte. Men alltså, så mycket kärlek var det i den mannen. Och det berörde mig. När kanske andra var så att, oj vad ska vi nu säga åt Julia? Hon verkar nog lite vilsen nu. Och, oj oj, undrar hur hon riktigt mår. Men då var Olof där. Och så log han och sa, nej men vad roligt att se dig idag. Vad kul att du är. Jag blir ju nog alltid så glad att jag får se dig på söndag. Men tack. Så ja, med all respekt alltså för människor som har gått före. Det är ett otroligt vittnesbörd för hur man verkligen kan få leva ett fritt liv när man har fått möta Jesus. Friheten är att vara den Gud har skapat dig till och få göra det han har planerat för dig. Och Guds storhet går så långt bort från våra egna förmågor, vår egen personlighet, våra egna brister. Hans tankar om våra liv är långt mer än våra egna förhoppningar. Som sagt, ett konkret sätt att tjäna och älska Jesus är att sträcka sig ut till människor. Vi ska avrunda här och så ska vi lovsjunga Gud tillsammans. Vi kommer, som sagt, jag tror det också under hela livets gång, så kommer vi att möta på inre och yttre argument som säger åt oss att vi inte kan, att vi inte borde, att vi inte ska. Det kommer alltid att komma de här perioderna och situationerna att vi inte duger till. Människor kommer att ifrågasätta dig som person kanske, du själv också. Människor kan ifrågasätta din livsstil. Människor kan till och med ifrågasätta din andlighet, din gudsrelation. Är den tillräckligt bra? Men då ska vi låta Gud få vara den som definierar oss. Och att hans sanning får bli vår sanning. När vi möter honom blir vi fri. Jag skulle vilja att vi skulle be tillsammans. Det är bara en stund och vi ska bara sjunga den här låten.